Og da var klokka 8:01. Unnskyld meg, jeg litt hes i halsen. Det 2. april. Og det vil si annen påskedag, men det det visst ikke noe som heter. Så nå det striskjorta igjen. Og velkommen til deg, Helena.
Takk så mycket og god morgon, god morgon.
Hur är läget?
Jo, tack du. Tackar som frågar. Ja, men det får väl ändå anses vara ganska bra. Vi brukar ju alltid inleda med den nordiska förhållanden fullständigt självklara frågan. Hur är vädret? Jag kan säga att här har vi klassiskt aprilväder idag. Det är kallt. Lite småvinter igen här, så att jag. Men vi är på väg åt rätt håll, så det känns ändå ganska hoppfyllt.
För jag såg det skulle vara någon snö i Mittsverige, nere vid Karlstad eller något sånt, och det ska komma hit på torsdag, hörte jag.
Ja, det där vet man ju inte hur det blir. Det kan nog bli lite si och så. Man varnar, för någon vecka sedan så varnar man också för extremt snöfall här. Det var så fint väder så. Så att vi får väl se. Ja. Det blir som det blir, Hans. Det blir som det blir.
Jo da, det gjør det. Men läget är ju alltså då i Sverige kan man ju se si det akkurat som i Israel. Hvordan är situationen? Och med det men
Ja, och det då är det mycket trevligare att prata om vädret, Hans. Mycket trevligare att prata om vädret. För där blir det ljusare och trevligare och varmare. Ja. Och vi vet att i alla fall kommer en sommar. Annars är det inte så ljust. Vilket du också har skrivit ganska mycket om senaste veckan på dokument.
Ja, och jag måste si det, alltså Sverige går verkligen in på mig och läser om, men så finner vi alltså Sverige både i Danmark och Norge, och därför är det är viktigt att bry sig om det som sker i Sverige, för det är också det samma som att bry sig om sig själv. Och detta är för det som sker i Sverige kommer också hit, och det är allerede här. Men för vi kommer så långt, Helena, så tänkte jag vi skulle nämna att en god nyhet på morgonen, och det är att Trump har grejt att resa $175 miljoner. Det är ett betydligt belopp. Selv for rike mennesker, som garanti, sånn at han får ankebehandlingen går sin gang i New York i denne eiendomssaken. Og de mediene som gledestrålende har rapportert alle utsikter til at Trump skulle miste sine eiendommer, de bare kommenterer lakonisk at ja, Trump klarte å reise pengene. Så det er ikke grenser for hvor lavt mediene kan synke når det gjelder omtalen av Trump. Og jeg følger jo NTB og ser alt de spyr ut, men nå så jeg også i Berlingske og Jyllandsposten og Dagens Nyheter. Det må være en sånn intervju-circuit, fordi John Bolton var i alle disse avisene sammen med tidligere forsvarsminister Mark Esper for å rakke ned på Trump, og fordi nå måtte de dra i alle de håndtak de har til disposisjon, og John Bolton, overskriften i Dagens Nyheter var at han var ikke sikker på om Trump en gang kunne finne Sverige på kartet.
Ja, i likhet med de fleste amerikaner.
Ja, men altså etter 4 år i det hvite hus så vet du hvor Sverige er igjen, og det er jo nemlig den historien med at han sa ta bare Sverige, der var det terrorangrep. Og, eller der, altså det var, det ble en selvoppfyllelse fordi Carl Bildt sa ha ha ha, og så skjedde det et eller annet. Jeg husker ikke detaljene, gjør du?
Ja, det var den här last night in Sweden som Trump använde. Och det intressanta var att just den natten innan hade det faktiskt inte hänt någonting. Och det var ju det då som svenska politiker och svenska, vad ska jag säga, svensk media också gick igång på. Att det hade ju inte hänt någonting just den natten innan. Men problemet var ju bara att... det hände ju saker hela tiden runt omkring, och efter det här uttalandet så kan man väl säga också att antalet attentat och våldsdåd steg. Så att han hade ju faktiskt rätt i sak, även om det var ganska lugnt just den natten han pratade om. Så att på det sättet så får man ju säga att... det visade sig att Trump hade rätt. Det som har hänt i Sverige har ju blivit, och det som har hänt, utvecklingen i Sverige, har ju blivit en internationell snackis. Och det är ju faktiskt också, det här är ju fascinerande. Man får ju se det här är fascinerande i all sin tragik. Och jag brukar ju säga att det som har hänt i Sverige liknar ju ett experiment. Alltså hur ett av världens, kanske världens mest fredliga, välfungerande, stabila samhällen på så kort tid, bara några decennier, har kunnat förvandlas till en internationell en internationell mardröm. Som man använder som, där man, andra länder faktiskt avråder sina medborgare från att resa till Sverige på grund av bristande säkerhet. Där vi har, senast jag tittade efter, världens näst högsta våldtäktsstatistik. Vi har i princip dagliga bombdåd. Vi har tappar räkningen på antalet mord. Det är Sverige idag.
Men nu är vi färd med och alltså det har varit ett taktomslag, ett fært ord, men det är det faktiskt riktigt att kalla det i Norge nu i det nya året. Var det 17 drapsetterforskningen allerede i år? Och det är något som har skett. Både ute i storsamme, men også da i familielivet, for vi har to grufulle familienedskytninger, hvor faren tar liv av familien sin. Og du vet, politikerne nedsetter det de gjør. Når fanden ville at ikke noe skulle skje, så nedsatte han en kommisjon. Og det har Støre gjort da. För att granska vad som hur det är möjligt att man dreper sina egna. Men det jag ville fäste mig vid var ju att vi snackar om de människorna som blir drept, och där är det två tillfällen jag vill trekke fram som är så att du skall inte glömma det. Fordi de unge jentene fortjener å bli husket. Og da tenker jeg på hun Maja på 17 år i Marks kommune. Kan du fortelle meg hvor Marks kommune er, en Helena? Du har ikke tid til å slå det opp på kartet.
Ja. Ja, altså... ja, där hamnar man ju i en liten lugn kommun, tror jag.
Ja, det är det.
Ja, så att det är väl det också som har skakat dem, att här hamnar man i en situation som man inte trodde var möjlig. Ligger strax utanför Göteborg. Ute på, jag har själv aldrig varit där faktiskt, men utanför Göteborg, Kungsbacka, alltså på västkusten. Men en ganska liten kommun där det vad jag har förstått inte är så, så mycket som händer så. Men detta har hänt. Och här har väl också, om jag har förstått det rätt, polisen anmält sig själv nu för att man inte riktigt tog det här larmet på allvar. Så att där har polisen själv insett att man kunde kanske ha agerat på ett annat sätt.
Men Maja var ju död, så hon kunde blivit funnet lite tidigare, men de hade ju inte klart att avverka att hon blev mördad.
Nej, kanske inte det. Vi vet ju inte kanske riktigt när det hände, men man agerade inte tillräckligt snabbt i alla fall, ansåg det hände, man själv. Alltså,
hon gick från skolan, gymnasiet 14 mars, och hon gick samman med en skolkamrat som också är 17 år. Och han är nu siktet för drap och varetäktsfängslet, även om han är bara 17. Och två av hans pårörande blev också siktet, eller de blev anhållt, faktiskt pågrepet, men sluppet lös igen för att ha prövd att förspilla bevis och beskytta gärningsman. Då tror jag vi gett vem detta gäller, tar vi chansen på det? Jag tror det. För de norska eller svenska föräldrar pröver inte att skjule att barn, hvis barn deras har gjort en grufull förbrytelse, normalt.
Ja, vi får se vem som har gjort vad där. Vi inväntar väl mer information om det. Däremot är vi vet vad som har hänt, har ganska klart vad som har hänt, det är ju det andra fallet som jag tror att du också har hört om den här gravida Saga, höggravid kvinna, 20 år gammal, som mördades i april förra året. Och där står ju då den pojkvännen till Saga åtalad nu för mordet. Och åtal är väckt mot den här mannen som då är 21 år gammal, somalier. Och där åklagaren menar att det här är ett hedersmord. Trots att Saga då var, så att säga, i deras ögon en vit svensk, så är det här enligt åklagaren ett hedersmord. Det är, man har kunnat hitta konversationer mellan den här misstänkte mördaren, alltså pojkvännen, Sagas pojkvän, och pojkvännens mamma, där mamman då tycker att det är fruktansvärt att sonen har haft en svensk flickvän och gjort henne med barn. Och därför att han är somalier, han får inte ha en svensk flickvän. Och då har hennes son, Sagas pojkvän, menat på det att nej, han ska inte alls vara tillsammans med en vit svenska. Och sen så har han mördat henne, enligt vad åklagaren hävdar.
Du, disse sakerna har ju sett, de går in på svenskarna, alltså det är inte något man glömmer. Man går inte bara vidare för de är så, det säger, fasansfulla, att det är ju som hämtat från den värsta skräckfilm.
Det är ju två stycken värderingssystem som kolliderar. Och där vi, om jag säger barn som har vuxit upp i Sverige, gått i svensk skola, vi som har den kulturen med oss, som har lyssnat på det här, vi har ju i decennier När jag själv gick i skolan så fick jag höra av dåvarande statsminister Ingvar Carlsson och Mona Sahlin att man skulle vaccinera skolbarnen mot rasism. Och det har ju varit en väldigt stark del i undervisningen av svenska barn under decennier. Så att vi växer ju upp och lär oss att det inte är någon skillnad på oss överhuvudtaget. Det finns ingen skillnad mellan människor, utan vi är precis likadana. Och alla är snälla, alla är goda, ingen är dum. Man ska kunna lita på alla, och kanske särskilt att man kan lita på dem som inte har sitt ursprung i Sverige. För de framställs ofta som, ja, man ska ju vara snäll. Och de har lidit, alla har lidit, och därför ska man vara snäll. Och problemet är bara att det här leder till katastrofer i vissa fall, därför att det visar sig att vi bär på saker och ting som gör att vi har olika syn. Vi har olika syn på människoliv, vi har olika syn på kvinnans roll, vi har olika syn på vad heder och ära är, hur man ska och får bete sig för att vara en hedervärd människa. Och tyvärr så får det sådana här konsekvenser, som exempelvis nu då, där vi har en 20-årig höggravid ung kvinna som mördas på grund av att pojkvännens familj är rasister mot svenskar. Och även den här ofödde sonen dör ju naturligtvis under det här mordet. Så att det är två människor som har mördats.
Mm. Men gör inte detta intryck på svenskar? Alltså att moren kan si det, du ska inte vara samman med en vit svensk, och så dreper han henne selv med en gravid?
Det är självklart att det gör det. Att det gör det. Men jag tror också att man måste förstå att det här är också en sån sak som vi svenskar, vi har pratat mycket om självcensur. Vi vet att det här får inte vi säga. Vi får inte explodera ut och på sociala medier berätta hur vi känner inför det här. Därför att då blir vi förmodligen stämda och dragna inför tinget och dömda. För det blir vi. Så att vi har lärt oss att vara tysta om det. Men det är självklart så reagerar människor. Och det är ju när vi ser sånt här som det också blir rasism av det. Alltså vi har ju fått höra det i så lång tid att svenskar är så rasistiska, vilket är totalt felaktigt. Vi är kanske det minst rasistiska folket på denna jord, enligt vad alla undersökningar visar. Men vi har ändå fått höra att vi är extrema rasister. Men såna här dåd skapar ju rasism på det sättet att många människor drar förhastade slutsatser och börjar betrakta alla ur en viss grupp som potentiella mördare. Så är det ju inte. Men vi har ju inte tagit de här problemen på allvar tidigare. Och det leder både till våldsdåd och det leder till rasism. Hade svenska politiker tagit itu med det här på ett tidigt stadium och krävt att man, när man kommer till Sverige, så ska man faktiskt vara villig att integrera sig och assimilera sig, kanske till och med in i det svenska samhället, ja, då hade vi kanske inte helt undvikit den här sortens problematik, men vi hade definitivt minskat den. Det är jag övertygad om.
Men det har väl inte varit så mycket motvåld från svenskarna, har det då, Helena?
Ingenting. Nej, jag brukar faktiskt säga så här, och det här är en fråga som jag har ställt mig. Jag har funderat på varför det inte har hänt mer. Alltså, Om man tänker på det jag sa tidigare, att vi svenskar har ju fått höra hur extremt rasistiska och våldsamma vi är. Hur vi är rasister och trakasserar och misshandlar människor med annan etnicitet. Men jag är faktiskt fascinerad över att det inte har blivit stora konfrontationer på gator och torg. För det har det ju faktiskt inte blivit i Sverige på det sättet. Vi har inte haft grupper som har störtat samman och haft stora uppgörelser ute på våra gator och torg. Det är ju faktiskt fascinerande, om jag får använda det ordet, att svenskarna bara tyst finner sig i att sånt här sker. Jag kan inte säga att jag vet vad som skulle ha hänt om det här mordet på Saga hade hänt i en kontext, i en spansk kontext eller italiensk kontext. Det kan jag ju inte säga att jag vet. Men jag tror att det hade blivit helt andra reaktioner. Offentligt är det väldigt, väldigt tyst.
Ja, det är ju det samma. Det är ju det samma i Sverige och nej, i Danmark och Norge. Och då ska jag hoppa till den där saga-historien. Den må vi ju skriva om, för det tror jag inte vi har gjort, Helena. Men då ska jag hoppa till Danmark och till Hjallerup i Danmark, för den 11 mars, tre dagar för Maja blev drept, så blev en annan jente drept av sin kärest. Och Hjallerup är ett litet sted i Jylland där alla känner alla. Och då hon denna jentungen inte kom hem, så blev det ju slått alarm och de gick ut för att leta om denna, han heter Mohammed, var med och lette, så gick han in och köpte en brus. Och så är det moren som finner dottern vid ett varmekraftverk. Hon har fått slått in hodet med en murstein och knyttnäver och är våldtatt. Och det är lite jag vill ju säga det är lite typiskt att han har inrömmet att han drepte henne, men han inrömmer inte våldtäkt. Alltså, en våldtäkt kan du inte benekte, hvis det är en för det är så synlig bevis. Men allikevel nekter han för det, för det tror jag har med ära att göra. Och det som är forskjellen, alltså svenska medier är ju på en måte mer öppna blitt än danske, Helena, för hun Maja var det jo bildet av på Expressen, og der når du ser ansiktet, så vet du, da har du noe å hekte storyen på, da glemmer du aldri det ansiktet og det navnet. Men i Danmark, du får ikke lov til å si navnet, eller altså få lov, det skal ikke sies navnet på offeret, og de har avisen heller ikke satt navnet på gjerningsmannen, selv om de sitter. Alltså Jyllandsposten sitter i tingrätten och de skriver att det är någon förfärliga detaljer som kommer ut, men de antyder på en måte inte en gång vad det handlar om, och så lukker de på en måte saken och så är den, ska den liksom glömmas. Detta är medierna som inte uppfyller sin informationsplikt, menar jag, överfor allmänheten. Fordi når 17-åringer går ut og dreper kjærestene sine, så har vi krav på å få vite hva er det som skjer. Enten det er Sverige, Norge eller Danmark.
Ja, jag tror nog att det är så här också, att vi befinner oss, våra länder befinner sig i lite olika faser. Får jag uttrycka det så? I Sverige nu så har vi kommit till en fas där vi faktiskt, och det tror jag är mycket tack vare alternativa medier. Att även våra etablerade medier börjar att publicera information som tidigare inte alls kunde publiceras. Bara för något år sedan så brukade vi ju häckla våra etablerade medier här eftersom man pixlade. Man pixlade så olika och alla gärningsmän med lite mörkare pigmentering var man väldigt duktiga på att pixla. Gärna också så att de skulle se mycket ljusare ut. Men alternativa medier har ju gått ut och publicerat information och också, vad ska jag säga, avslöjat vilket hyckleri det här har varit under många år. Så att det har sakta börjat att förändras. Jag tror att vi kanske har gått igenom de här stadierna som vi pratade om. Och som Danmark och kanske också i viss mån Norge fortfarande befinner sig i. Det tror jag. Däremot så satt jag satt...
Nej, kom igen.
Nej, jag satt här faktiskt och tänkte på det här med du pratar om hur man reagerar över de här morden och våldet i samhället. Och jag tänkte faktiskt att jag har funderat mycket på det där och tror att En av förklaringarna till Sveriges sätt att hantera den här typen av våld, det får man gå tillbaka till oktober 1987 för att hitta svaret på. För att då skedde ett mord i Härnösand där en 17-årig flicka som heter Sara Sara Eriksson, va? Sara Westin. Ja, Sara Westin mördades i Härnösand. Och hon mördades av en då invandrare som hade kommit till Sverige. Och det som var intressant i det här, det var ju att hon... Hennes föräldrar reagerade på ett väldigt, i mina ögon, märkligt sätt. I andras ögon ett exemplariskt sätt. För att när deras dotter har blivit mördad så går de ut och inte fördömer mordet och mördaren, utan de går ut och startar upp ett fackeltåg mot rasism. Det var alltså reaktionen på att ens dotter har blivit mördad. Och någonstans så tror jag att det här satte tonen för hur Sverige har agerat vid de här typen av våldsdåd. Att det som händer när ett liknande mord eller våldsdåd sker, det är att man direkt reagerar genom att hålla en manifestation mot rasism. Det vill säga, det är rasismen, svenskarnas ilska, de anhörigas ilska, det är den som måste tryckas ner. Man får inte agera och reagera på dåden i sig. Så jag tror att lite grann av svaren går faktiskt att finna just i den här... Nu ska vi se här, jag ska bara kolla här. Jag tror att jag... Ja... Jag ska kolla här så att jag inte har sagt fel, men jag tror att jag har haft rätt i det. Alltså, för då bodde jag nämligen i Sundsvall, som bara ligger några mil ifrån Härnösand där det här mordet ägde rum. Så vi var ju också i allra högsta grad skärrade och involverade i det här. Det var så väldigt nära, och det här var det första fallet som nådde media på det sättet, där en migrant och en invandrare mördade en svensk flicka på grund av att hon hade avvisat honom.
Och det var 87?
Ja, jag tror att det var 87. Jag ska se här om jag har rätt eller fel i det. Det var i mitten på 80-talet i alla fall.
Detta är... Dette er jo ikke det eneste tilfellet, fordi vi har hatt lignende i Tyskland, hvor det var en aldeles nydelig jente som ble voldtatt og drept, og da reagerte foreldrene på samme måte som du beskriver. Han var nemlig dommer i EU-systemet, altså han hadde en veldig betrodd stilling. Men han, jeg tror han opprettet, eller de da, et minnefond som skulle gå til å hjelpe migranter, eller noe i den stilen. Og det er jo en religiøs, det er en kulthandling, Helena, hvor du legger deg, du underlegger deg en større sak, og skyver dine egne følelser til side, og offrer deg på en måte for da denne saken, gjennom en kulthandling, som er å slå seg for brystet, og kle seg i sekk og aske, og si at det er vår skyld. Og det er, når et samfunn begynner å oppføre seg sånn, så er det veien til undergangen. Fordi vi er ikke de første i historien som reagerer ved å vende aggresjonen innover i stedet for utover. Og når det da er kommet hundretusener av mennesker til våre land som har en utagerende kultur, så er dette oppskrift på undergang. Og det er ikke noe vanskelig å se eller si. Og da kommer vi til Naomi Wolf, som er en meget kjent, hun er legeaktivist i USA, som har jobbet med vaksinene. Det har vært hennes store greie nå de senere år. Og hun har skrevet en bok som heter The Beast. Og hun mener jo at vi har egentlig ikke... Nå skal vi se titlen. Hun har, ja, den heter i hvert fall The Beast, og den er kommet ut på nederlandsk, og hun var nå da i nederlandsk, eller i Europa for første gang siden pandemien, og hadde med seg en som heter Brian, jeg går ut fra at det er makkeren hennes. Han ble jo sittende fast i tollen på Schiphol i 7 timer. Det er det nye regimet i EU, imperiet og USA, at folk som er i gåsøgne farlige, de får merke at prosessen er straffen, som for eksempel uten vått eller tørt, så ble han forhørt i 7 timer. Men det hun sier er jo, hun traff jo mange mennesker i Nederland, og hun sier at europeere er i en tilstand av sorg, og det er fordi lysene går ut i Europa. Det var jo det den britiske statsministeren sa ved inngangen til Første verdenskrig. Men nå kan vi si det igjen. Fordi vi har altså skapt en velstand som mangler et åndelig fundament. Så når vi møter en kultur som er voldelig og en religion som er, sanksjonerer den volden, så har vi ingenting å stå imot med annet enn å synge John Lennon og gå i tog. Og det er, for det er nemlig det min generasjon, du og jeg, det er det vi har vokst opp med, vet du. Enten Internasjonalen eller John Lennon, Imagine. Enten revolusjonære eller flower power. Og det er veldig, altså de revolusjonære er jo i allianse med islam, og flower hippiene, de er gamle og slitne. Men de synger fortsatt Imagine, og det har vi gitt videre til våre barn. Det har vært en dårlig arv.
Ja, alltså problemet är ju att vi har fastnat i att prata om hur samhället ska vara. Hur vi vill att det ska vara. Vi pratar om en målbild. Det ska vara tryggt. Vi får ofta höra våra politiker säga det. Det ska vara tryggt att vistas ute på gator och torg. Vårt samhälle ska vara så här. Här ska alla känna sig trygga. Ja, men det är ju inte så. Och någonstans så måste vi ju börja och prata om hur det är och ta vår utgångspunkt i hur det faktiskt är, inte hur vi vill att det ska vara. För att då hamnar vi liksom fel om vi bara utgår ifrån en bild, en drömd målbild av hur vi vill att det ska vara. Jag tänker lite grann på det här att det som är så tragiskt i allt det här, det är ju att vi har ju hamnat där, vi har hamnat på grund av, vi säger att det är mot rasismen, men samtidigt så visar vi upp en extrem rasism när vi tror att alla människor vill bli som vi är. Jag har ju sagt det i många år att vi tror, i Sverige har vi trott att det bor en liten svensk inne i alla människor. Och det har inneburit att vi har inte krävt någonting av de som har kommit till Sverige. Vi har tagit emot över 2 miljoner människor de senaste 20 åren. Det är många. Det är många. Och en stor andel av svenskarna. Och vi har trott och utgått ifrån att alla dessa människor, vi kan fylla på med hur många som helst egentligen, därför att alla kommer vilja bli som vi är. Om vi bara lämnar de här människorna i fred, så kommer det vara lite grann som blommorna som, och träden som knoppas på våren. Du vet, om man tittar ut nu, så ser man att när de bara har varit här ett visst tag så kommer de att blomma ut. Och då kommer den inre svensken att blomma och slå ut. Och så kommer de här individerna som kommer till Sverige att visa att de ju innerst inne alltid har varit värdegrundscertifierade, sopsorterande, hbtq-förespråkande demokrater och framförallt också gärna socialdemokrater. Och sen så har det inte fungerat så. Utan väldigt många som har kommit hit har inte velat. De har sett med förakt på vår kultur. Och det har vi inte haft någon som helst förberedelse för.
Du, Naomi Wolf säger att hun finner att europeere är i olika stadier av sorgprocessen som är beskrevet av en Elisabeth Kübler-Ross. Och den vet man, hon känner många, men jag visste inte hört namnet. Kan inte du fortälla vad det går ut på, Helena?
Ja, Elisabeth Kübler-Ross, hon är faktiskt en gigant inom psykologi och psykiatri och framförallt inom forskningen som gäller döendet. Låter ju ganska deprimerande, men det är galet spännande att läsa hennes böcker. Elisabeth Kübler-Ross, hon föddes i Schweiz och under slutet på andra världskriget, när andra världskriget slutade, så deltog hon i flyktinghjälp i Zürich. Hon flyttade sen under slutet på 50-talet till USA och hon utbildade sig till psykiater där. Hon har alltså studerat under många, många år. Hon är kanske den främsta inom forskningen på död och döende. Alltså hur upplever svårt sjuka och döende människor sin situation? Men också hur bemöter vården och omvärlden de här människorna som får besked om att de är döende eller svårt sjuka. Hon har då utformat någonting som hon kallar för 5 stadier, alltså 5 stycken 5 stadier fem faser som man går igenom. Och jag tror att det är det som man menar att man kan se vissa likheter mellan hur människor i Europa, många europeiska länder, definitivt i Sverige skulle jag vilja säga, upplever sin situation och de här faserna som Kübler-Ross pratar om. Så ska vi gå igenom dem lite snabbt, tycker du? Så får du säga om du tycker att det passar in på hur vi mår i våra länder. För att Kübler-Ross menar att en människa som får ett besked, exempelvis om att den har en så svår sjukdom att det här kommer inte att gå. Det här kommer leda till döden. Vanligtvis så inleds det med en fas av förnekelse. Och det innebär att man helt enkelt medvetet eller omedvetet förnekar fakta. Nej, läkarna har inte rätt. De har blandat ihop labbresultaten. Jag mår ju egentligen ganska bra och jag var ju frisk för något år sedan. Så att det här är bara ett tragiskt missförstånd. Det reder sig snart. Och när man inser att det är inget missförstånd, det är faktiskt mig det här gäller, så brukar det gå över i en fas som hon kallar för ilska. Alltså man blir otroligt arg. Man kan skylla på andra att man är sjuk. Det är stressen eller det är min dumma exmake eller det är någonting annat som har gjort att jag är sjuk. Och man blir oerhört arg och bitter. Och sen när man har varit arg så orkar man inte vara arg längre. Och då brukar det gå över i en fas som hon kallar för förhandling. Det vill säga, och det här kan man kan förhandla med sig själv, man kan förhandla med Gud, man kan förhandla genom att säga att ja, jag vet att jag är sjuk, men nu ska jag ändra hela mitt liv. Nu ska jag börja motionera, nu ska jag sluta röka, nu ska jag börja äta hälsosamt, nu ska jag börja gå i kyrkan, nu ska jag bli en bättre medmänniska, nu ska jag skänka bort alla mina ägodelar till ett fint projekt. För att rädda naturen, bara jag får leva lite till. Alltså en klassisk förhandling, vi känner till det från Bibeln. Och när den här förhandlingen då ofta inte lyckas, så brukar personen istället gå in i en depressionsfas. Där man blir djupt deprimerad. Man vill kanske inte träffa någon, man vill inte prata, man vill inte ta emot hjälp. Man vill definitivt inte bli uppmuntrad, utan man blir passiv, man blir deprimerad. Och sen efter det så menar, om man nu hinner att gå igenom alla de här faserna, så menar Kübler-Ross att man oftast hamnar i en acceptans, som hon ser som den sista fasen. Man accepterar att ja, det här är läget. Det kommer bli så här. Så hur ska mina anhöriga klara det här? Hur kan jag hjälpa dem? Det här är hennes stadier som hon har kommit fram till. Det är inte alla som håller med om den här, men det här är hennes modell. Och den är ganska vedertagen. Det här är någonting man pratar mycket om inom utbildning och universitet. Det här är någonting som jag också har upplevt stämmer relativt väl i de individer som är svårt sjuka och döende som jag har mött. Men man kan ju också lyfta det här och säga, ja men gäller det här bara på individnivå? Eller är det här också möjligt att lyfta det här på en nationell nivå? Och där kan man nog faktiskt göra det. Jag skulle nog tro att man kan lyfta det här till en nationell nivå också.
Precis. Och civilisatorisk vill jag säga. För hon säger att hon syns hon märker att europeer är i olika stadier av denna skalan. Men Och det som tar gör de alltså fatalister är att de ser inte någon utväg. Men det är det ju politikerna och akademikerna och medierna som berättar dem var enaste dag att det finns motstånd är hopplöst. Är det medierna som berättar?
Ja, tyvärr så har du ju rätt, och jag vet att vi har pratat om det tidigare. Jag brukar säga att vi får ju det här, vi får ju nutiden, vår situation, hur det är nu, när det sprängs och mördas i dagligdags, så får vi det presenterat för oss som att det är någon slags naturlag. Det måste vara så här. Det är vår skyldighet att ha det så här. Vi kan inte ändra på det här, vi kan bara acceptera det. Och se till att inte befinna oss på fel plats för fel tid. Hur vi nu kan göra det, eftersom fel plats för fel tid kan vara att sova i sin egen säng. Men det är så vi får det presenterat. Det är självklart ingen naturlag. Det här kan man göra någonting åt, även om det i just Sverige har gått väldigt, väldigt långt. Så långt att det nog är... Ja, där är jag mer negativ än vad du är, Hans. Men jag menar att här i Sverige är det nog faktiskt väldigt svårt att vända situationen nu, för det har gått så väldigt långt. Men däremot de som nu är nästan starkast menar att man måste gå in och verkligen med nästan drakoniska åtgärder lösa det här problemet och slå ner de kriminella gängen. Det är ju de som själva bor i utanförskapsområden. De som faktiskt själva drabbas av att bo nära det här och se det här utanför sina fönster varje dag. De vill ju, de som inte är kriminella själva, de vill ju inte ha det så här. Så vi står ju i Sverige i en situation där polisen har lämnat ifrån sig våldsmonopolet i många situationer, där de kriminella gängen och klanerna har infiltrerat även domstolar, polis, försäkringskassa, skatteverk, stora företag, you name it, kommuner, regioner, sjukvård, skolor, utbildningsinstanser. Vi kan inte göra särskilt mycket åt det just nu mer än att hantera symptomen. Men ni i Norge och Danmark, ni kan fortfarande göra någonting.
Det är alltså, men du skönner, tåglinjerna är de samma i alla tre land. Alltså de vissa, det som man kallar rammebetingelser, Helena, de är de samma. Det är bara det att svenskarna är extreme. De ska vara bäst i klassen. Sälj på sin egen undergång.
Alltid. Mm. Och det här är så intressant, för jag tänker att lite grann av problemet i Sverige är ju att om vi pratar Kübler-Ross, en individ är ju en individ. Den går igenom de här stadierna. Men en befolkning är individer som befinner sig på olika geografiska platser, olika ekonomiska betingelser, olika sociala betingelser, olika ideologiska positioner. Så att vi kommer ju inte att gå igenom det här samtidigt. Utan vi har en del av befolkningen, de som bodde i utanförskapsområden för 20 år sedan, som redan då, för 30 år sedan, började varna om vart vi var på väg. Som har gått igenom hela den här stadiet, alla de här faserna. Medan vi har de som har haft andra ekonomiska möjligheter, bott på andra geografiska ställen, som liksom har påbörjat vandringen genom faserna betydligt senare. Där vi fortfarande har en liten, ganska unik grupp som fortfarande befinner sig i förnekelse. Därför att de ideologiskt är starkt övertygade och de själva inte har drabbats, deras anhöriga har inte drabbats, alltså lever de kvar i förnekelse. Men den gruppen minskar. Den blir mindre och mindre och mindre. De stora delarna av Sveriges befolkning befinner sig någonstans i den här trappan av faser.
Ja. De är i trapphuset där som bomberna går av och de hör dåne. Ja.
Nej, men det är ju så. Och nu är vi ju i en situation, jag vet att vi har ofta sagt det, man har använt det här med Estonia-katastrofen som ju har varit ett och fortfarande är ett nationellt trauma för svenskarna. Man kan relatera till det och säga att men om du pratar med människor så kommer man och ganska snart upptäcka att man behöver inte gå så långt förrän det är alltid någon som känner någon som drabbades direkt av Estonia-katastrofen. Mm. Man har en bekant eller jobbade på något arbete eller har någon släkting eller bekant som var släkt med någon. Och det är likadant nu med våldet. Alltså i ett vanligt samtal så behöver man inte gå så många steg led bort för att finna någon som har blivit hemlös efter att lägenheten har blivit utsatt för ett bombdåd. Någon vars barn har blivit våldtaget. Någon vars släkting har blivit mördad. Man behöver inte gå långt. Det här är också ett nationellt trauma. Men det är pågående. Det är pågående och vi ser de facto inget slut på det. Utan allt fler människor i Sverige börjar gå över från den här depressionsfasen när vi faktiskt inte orkar prata om eländet. Där vi inte vill ta del av nyheterna. Jag såg en undersökning nu som visar att omkring, om jag inte har helt fel, omkring 30% av svenskarna väljer att inte lyssna på nyheter. Därför att det är så deprimerande att ta del av dem. Men allt fler börjar ju gå över i den här acceptansfasen också. Ja, men det är så här. Och vad kan vi då göra? Om vi accepterar att samhället ser ut så här. Och vad kan vi göra om 10-20 år till när de som är barn idag och unga idag är vuxna och aldrig har upplevt någonting annat?
Du, där är det riktigt. Och då är det ju en parallell att se på upplösningen av Libanon, för det där är på väg mot, det är ett nytt Libanon. Och för så vidt, men det har kommit längst i Sverige, och det är ju att när staten bara någon sån grundregler när staten godtar att andra utfordrar våldsmonopolet, så är det är fara på färde. Och det har den svenska staten gjort. Det har regeringen gjort. Myndigheterna har funnit sig i att det etableras alternativa maktstrukturer religiöst. De får till och med inflytelse i det offentliga. Och kriminellt med aktiv våld. Och det är då, för då sättes det igång en process som, hvis den får växa stort nog, är må ha drakoniska åtgärder för att stansa. Och det är det inte i närheten av i Sverige. Detta är liksom, detta kan man analysere, se på Libanon. Der er det Hezbollah som er stat i staten. Og det var en nonne nå som sto opp og hyllet motstandskampen. Altså, hun er katolsk og hun hyller motstandskampen. Og det er den tilstanden da som Sverige kan ligne på. Eller styre mot. Men Helena, det gäller hela Europa, så har du detta med historien eller fremtiden er uforutsigbar. Fordi det blir født mennesker som forandrer verden. Det kan være en leder, eller det kan være en liten gruppe. Men det er helt riktig som denne rabbineren sa, det er ikke flertallet som skaper historie, det er minoritetene. Og det er jo det som er foruroligende da med islam, at disse mest ekstreme er ikke så mange, men de møter jo ikke noe særlig, de møter ingen motstand innad, og heller ikke fra eliten. Så de, det sier jo Ayaan Hirsi Ali, hvis dere ikke tar et oppgjør med den infrastrukturen som de holder på å bygge opp, så kan det gå helt gært med Europa.
Mm. Ja, det är ju det. Det är precis det du säger, att vi har ju fått höra så lång tid att ja, men det här är en liten, liten grupp som vi egentligen inte behöver bry oss om. Och på ett sätt så är det ju, har de helt rätt, att det här är en väldigt liten grupp i samhället. Det är en liten... Det borde inte vara något problem, men det är ju precis som du säger. Det är en liten grupp starkt ideologiskt övertygade individer som har förändrat samhällen tidigare. Det visar historien. Det är de som driver på revolutioner. Det är de som gör det, inte den stora massan. Och därför så måste också de här grupperna, hur små och hur märkliga ideologiska övertygelser de än verkar ha, så måste vi faktiskt ta dem på allvar på så sätt att vi måste aktivt lyfta upp vad de tror och ta itu med det. Det här kommer inte att lösa sig själv, utan vårt samhälle kan förändras i en riktning som vi inte har tänkt oss, just eftersom demokratin inte är en naturlag. Vår frihet och vår yttrandefrihet och våra rättigheter är inga naturlagar.
Mm. Och vi hörte, jag hörte Roger fortälla att dessa dokument i Göteborg med K som registrerer ekstrem islamisme, de har jo tatt bilder fra Palestina-demonstrasjoner i Göteborg, hvor de går med Hamas-flagg og med IS-flagg. Og hvis du legger sammen dette med medienes kampanje for Gaza, så er det som om mediene gjørsler offentligheten for at islamismen skal vokse. Og det har de gjort helt bevisst. De vet godt hva som er resultatet av denne propagandaen dag ut og dag inn. Det blir utrygt å være jøde i Europa, og islamismen vokser.
Ja, det er jo om jag får citera en svensk historiker: det enda människan kan lära av historien är att människan inte lär av historien. Och det är tragiskt sant att det är så. Det andra världskriget och förintelsen ligger... Vi kan greppa det historiskt sett. Det är alldeles nyss. Och vi är på väg att repetera det. Det är otroligt tragiskt. Men samtidigt, vi är de många. Vi är många fler. Vi behöver återupprätta tron på oss själva och vår förmåga att skapa de samhällen och de liv som vi vill ha. Och vill vi ha samhällen som präglas av humanism, medkänsla, demokrati, frihet, jämställdhet, då kan vi faktiskt skapa det och vi kan bibehålla det vi har byggt upp. Och det kanske bara är dags att vi tar den uppgiften på allvar och ser till att hålla fast i det, i de fri- och rättigheter och den demokrati som vi vill ha. och inte låter den glida oss ur händerna.
Och med dessa ord, Helena, så tackar jag dig för nog en morgonstund. Och så överlåter vi roret till Lars och ser om han har funnit fram någon musik, och så tackar vi för idag. Tack ska du ha.
Answers to these problems, if you want to solve them.